Temat för predikan idag är att inte döma. Det är egentligen kyrkoårets text från förra söndagen. Jag hade förberett predikan och var laddad, men det blev ju lite dåligt väder så vi hade lite bön och lovsång här, några stycken bara inne i kyrkan. Så det blev inget. Men jag predikar det idag och sen ska vi ju gå över till nattvarden sen. Och jag ska läsa från Matteus. Matteus 7 och 1-5. Och det är Jesu ord där. Och lite dråplig text på något vis. Den är väldigt, han tar i riktigt, Jesus. Det gör han ju många gånger. Men den är väldigt sådär. Ja, människorna reagerar säkert rejält när de hörde det. Jesus sa, döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas. Och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Herre, välsigna ordet på våra hjärtan den här stunden. Vi ber om det. Hjälp mig när jag talar över detta också. I Jesu namn. Amen. En bjälke i sitt eget öga. När man ser en flisa i min broders öga. Det är väldigt drastiskt. Jesus tar i rejält där. Det här är ju från Bergspredikan hämtat här. Och det är en fantastisk undervisning Jesus har i den här texten i Matteus. Vi har hämtat väldigt mycket därifrån. Mycket undervisning och mycket predikan. Men mycket, väldigt mycket livsvisdom. Som är allmänt känd också, inte bara i kyrkan utan överlag i samhället. I alla fall i den tidigare generationerna kände till detta. Och man kan säga så här att de ord och idéer som Jesus använde på den här tiden, på Bibelns tid, exempelvis i Bergspredikan, men det är ju många andra ställen också, de var kända. Det var kända ord, det var ingenting nytt. Det var visdomsord för judarna. De kände till det här. De visste vad det handlade om. Skillnaden var att det var Jesus framförde med en ny auktoritet. Det är det som är den stora skillnaden. Men undervisningen var inte ny. Och temat idag det var ju att inte döma. Och jag ska beröra det en del här. Och bland annat så var den undervisningen, det här att favorisera eller vara partisk i sina domar. Det var en undervisning som det judiska folket mycket väl kände igen och höll med om också. Åtminstone teoretiskt. Och det står ju väldigt tydligt i Gamla testamentet om de här frågorna också. Jag ska bara citera kort här. Zakaria 7 och 9. Det står det så här. Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Rättfärdiga domar, men samtidigt visa varandra kärlek och barmhärtighet. Hesekiel 18 och 30, 18 och 30, står det så här. Alltså skall jag döma er israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Gud. Var och en efter hans gärningar skall bli dömd. Så Israels Gud är domaren och han har det sista ordet. Jag kommer beröra det lite också. Att det är Gud som är den som vet allt. Han som känner oss innan och utan. Och han som kan avgöra hur våra liv är. Det talades om sex stora gärningar. Som välsignade människan både här och i evigheten. De gärningarna var studier. Det var stort för judarna. Besöka de sjuka. var oerhört viktigt. Gästfrihet. Ta tid i bön. Undervisa barnen i Guds bud. Och tänka det bästa om andra människor. Tänka det bästa om andra människor. Då är vi inne på temat för idag. Att döma sin medmänniska är ju egentligen ett av mänsklighetens stora problem. Det har vi alla problem med, vi brottas alla med det. Och det är en följd av det Bibeln lyfter fram som syndafallet, när människan gjorde uppror mot Gud. Jesu ord som man undervisar i Bibeln, också här i Bergspredikan, är lika aktuella idag som någonsin. Lika aktuella, lika viktiga. Och det är viktigt vad vi tänker och säger om varandra. Det är oerhört viktigt. Tre saker jag vill beröra lite kortfattat här. För det första, att se min medmänniska som Guds avbild. Att se min människa som Guds avbild. Och vi läser från Efesiebrevet, Efesio 4 och 2. Det står det så här: ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Fördrag, det visar ju att det kan vara jobbigt ibland med våra medmänniskor. Och ibland krävs det lite extra för att ha tålamod. Så är det ju. Och det behövs verkligen mycket av Guds kärlek i våra liv för att bemöta min medmänniska på ett bra och riktigt sätt. Det fanns en rabbin på den här tiden som heter rabbin Hillel. Och han var en av judendomens mest betydelsefulla lärare. Han betonade tolerans och människokärlek väldigt mycket. Och han levde omkring tiden för Jesu födelse. Så hans ord var tunga för de lärde, de skriftlärda på den här tiden. Och han sa så här bland annat: döm ingen förrän du själv har varit i hans eller hennes omständigheter och situation. Det handlar om att identifiera sig med människor, med sin medmänniska. Hillel, den här rabbinen, svarade en gång en hedning som önskade att konvertera till judendomen och ville få tron sammanfattad på ett ögonblick. Det är ju lite intressant att sammanfatta den judiska tron på ett ögonblick. Klarar man det? Jo, den här rabbinen, han visste hur han skulle sammanfatta på ett ögonblick. Han säger så här: det som är dig själv förhatligt ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torah. Det övriga är förklaringar. Gå och läs. Det var kortfattat. Det som är dig själv förhatligt ska du inte göra mot din nästa. Och det sammanfattar ju Jesu undervisning också. Det är samma som Jesu undervisar, men med ännu större auktoritet när Jesus talar. Alla människor har olika förutsättningar i livet. Så är det. Och vi vet inte vad en medmänniska har gått igenom. Varför han eller hon handlar så, gör så. Och vi kan tycka det är lite konstigt ibland. Ibland dömer vi väldigt fort. Naturligtvis har varje människa ett ansvar för sitt eget liv inför Gud. Det kommer man aldrig ifrån. Vi har alla ett ansvar, oavsett vår bakgrund. Men vi ska inte vara med där och kasta sten eller lägga på bördor. Det är det som är oerhört viktigt. Det är Gud som vet och han dömer rättvist. Det finns alltid något av Guds avbild i varje människa. Gud ser möjligheten och gör allt för att frälsa oss. Inte allt för att döma oss. Ibland har vi fått den uppfattningen att Gud är ute efter mig. Han söker mig för att döma mig. Men det är inte Guds attityd. Han älskar oss och han vill frälsa oss och rädda oss. Det är det han söker först och främst. Han söker varje möjlighet, varje liten möjlighet i varje människas liv. Det fanns en pastor på tidigare delen av 1900-talet. Han blev i Sverige, han blev pingstpastor. Han var författare innan och känd, väldigt känd författare i Sverige. Han var inte kristen, men blev väldigt dramatiskt omvänd och blev predikant i pingströrelsen. Han heter Sven Lidman, en del av er känner säkert igen hans namn. Och han har skrivit mycket och så här. Och en del är lite svårt att översätta på modern svenska. Han hade en väldigt språk, alltså han var väldigt duktig att uttrycka sig, men han använde den tidens språk, så det är svårt att bara läsa rakt av hur han skrev. Men jag ska försöka översätta lite kort här. Han skrev så här bland annat att människan är ett komplex av omöjligheter. Gud kan finna den stora möjligheten som ligger där dold under ett berg av 10 000 omöjligheter. Frälsningen innebär att Gud söker upp mig mitt i alla mina omöjligheter. Och så får Gud tag i min lilla möjlighet. Och så sätter han in min lilla möjlighet i Guds stora plan, eller sin stora plan. Och så maximeras och effektiviseras min möjlighet och blir till en enorm välsignelse i Guds rike. Ungefär så skrev han. Han var mer, måla ut språket ännu mer. Men en väldigt fin tanke. Jag har tänkt mycket på det han skriver där. Att det finns en liten möjlighet i varje människa. Men den är dold under ett berg av 10 000 omöjligheter. Men frälsningen innebär att Gud hittar den där lilla möjligheten under det här berget, och så välsignar han den lilla möjligheten, och så blir det någonting fantastiskt och stort i Guds rike. Jag tycker det är fantastiskt att tänka så, att det är en sån Gud vi har. För det andra, det är svårt att vara opartisk. Det är nummer två, svårt att vara opartisk. Det är svårt att hitta en balans här, särskilt om det kommer mig väldigt nära. Så är jag väldigt partisk, och det är mänskligt, det är inget konstigt, inget fel i för sig heller att vara det. Men det kan bli fel ibland. Naturligtvis är min egen familj mig närmast. Mina vänner står mig nära. Mitt folk, min nation. Idrottsvärlden, så är mitt hockeylag eller mitt fotbollslag står mig väldigt nära. Så när jag ska bedöma någonting så är jag väldigt partisk. När jag hör något ofördelaktigt kanske om min son eller min dotter, då är det väldigt lätt att jag går till försvar väldigt fort. Och det är kanske inget konstigt, det är nog en naturlig reaktion egentligen. Men man kan bli väldigt partisk, extremt partisk, så det blir osunt. Det är det jag vill peka på. Mitt folk, min nation, jag försvarar till varje pris. Man brukar tala om nationalism, och det kan bli en osund nationalism. Det är inget fel att vara stolt över sitt land och sitt folk, men det kan bli osunt. Och det har vi många exempel på olika krig och våldsamheter som är runt om i vår värld. Och det kan också vara, som jag sa, i idrottsvärlden, att man är väldigt partisk när man bedömer sitt eget hockeylag eller sitt eget fotbollslag. Att man tycker de spelar bättre än de gjorde. Ibland är det tvärtom också, man sågar dem totalt. Men det är för att man är partisk och vill liksom, ja, man är så besviken på grund av det. Men man reagerar inte riktigt sunt här, utan man tar ställning på ett sätt som kan bli fel ibland. Och det berättas, det här är en intressant sak. Det berättas att grekerna ibland på antikens tid, att man höll ibland en viktig rättegång i mörker. Varför? Jo, därför att juryn inte skulle påverkas av att se den anklagade och låta sig influeras av det som inte var rent fakta i fallet. Det är ganska intressant. En rättegång i mörkret, för man skulle påverkas så lite som möjligt. Så man visste om det redan på den här tiden. Hör vi något ofördelaktigt om någon, så tror vi ofta på det och så låter vi oss påverkas. Så här har vi ett problem, och jag känner igen det i mitt eget liv, att många gånger som man kanske har hört något och så har det påverkat mig, min uppfattning om den människan, och det har följt mig kanske hela livet tyvärr. Och sen kanske inte det var sant eller inte riktigt sant, eller också var det sant men jag dömde väldigt hårt och så vidare. Så det är väldigt viktigt att man inte låter sig påverkas för mycket av saker som man ser och hör på ett negativt sätt. Och här finns en lösning på det, och det tredje och sista jag vill nämna. Det är bara att det är bara Gud som kan döma. Det är bara Gud som kan döma. Det står att Jesus visste av sig själv vad som fanns i människornas hjärtan. Det är intressant. Jesus visste redan vad som fanns. Så han blev inte överraskad. Han blev ledsen, sårad naturligtvis, för att människor inte tog emot budskapet. Det smärtade Jesus väldigt mycket, men han visste innan vad som fanns i människornas hjärtan. Gud är 100% rättvis. Och vi kan också få del av hans kärlek och hans rättfärdighet. Och det är de goda nyheterna. Vi kan få bli förvandlade i våra hjärtan av Guds kärlek och Guds rättfärdighet. Så vi också kan döma rättvisa domar. Efesierbrevet, Efesios 4 och 15. Det är ett bibelord som har talat väldigt mycket till mig och betytt mycket. Det står så här. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. I kärlek hålla fast vid sanningen. Att det där hör ihop. Guds kärlek och Guds sanning hör ihop. Jag behöver både och. Guds kärlek kan inte tas ut från Guds sanning. Eller tvärtom, sanning utan kärlek fungerar inte heller. Utan det hör ihop. Guds kärlek är sanningen 100%. Och sanningen 100%, den är genomsyrad av Guds kärlek. Då får jag en rätt attityd. Allmän snällhet, det finns mycket och det kan vara bra många gånger, men det är inte samma sak som kärlek alla gånger. Utan ibland kan kärleken vara väldigt obekväm också. För att den har Guds sanning. Men sanning utan kärlek blir ju väldigt dömande, så vi måste vara fyllda av Guds kärlek när vi talar om sanningen och lever ut sanningen. Det är väldigt viktigt den kombinationen. Det står så här i första Korintierbrevet, Primero Corinthios. Första Korintierbrevet 12 och 10 om de andliga gåvorna. Och då står det så här uppräknat. Då står det om en gåva att skilja mellan andar. Och i första Korintierbrevet 12 och 10. Det är en gåva att skilja mellan andar. Och det är en gåva som att även kunna se positiva saker i en annan människa. Och det kan bara göras i kärlekens atmosfär. Ibland kan man tänka att skilja mellan andra, det är väldigt så här hårt och man dömer och det är fel och det är rätt och det är vitt och svart och så. Och det har den betydelsen också. Men det är också att se det positiva i andra människor, att lyfta upp andra människor, att se den här lilla omöjlighet, att se den här lilla möjligheten som är dold i ett berg av 10 000 omöjligheter som vi citerade nyss. Det är att skilja mellan andar också. Jesus var ibland väldigt skarp, det vet vi. Väldigt tuff. Men han hade aldrig en dömande attityd. Och han var beredd att dö för varenda människa. Bibeln talar om att förmana varandra, vilket betyder att visligt konfrontera varandra i kärlek. Så det finns kärleken med. Det handlar inte om att jag har lust att förmana någon eller att kritisera någon. Då ska jag inte göra det. Känner du det här en morgon när du vaknar att nu skulle jag, den där ska jag trycka till idag för jag tycker han eller hon har gjort fel. Då har du fel attityd. Utan det handlar om att visligt konfrontera varandra i kärlek. Det är det som det betyder att förmana i kärlek. Men samtidigt våga göra det också naturligtvis. Ibland är det dramatiskt när Gud öppnar mina ögon och jag ser mina egna fel och brister. Och Gud gör så. Han dömer oss för att vi inte ska bli fördömda, för att vi ska omvända oss till honom. Därför uppenbarar han sin sanning för våra hjärtan genom sin helige ande. Och det leder inte till självömkan, utan det leder till upprättelse. Guds dom handlar alltid om att han vill upprättelse när han dömer människan här och nu. För han vill inte en dag när livet är slut fördöma någon. Han vill frälsa alla. Han vill att vi alla ska få en chans till att vända oss till honom. Nu blir det ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Romanus 8, Romarbrevet 8:1. Det blir ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Nej, det blir inte det. Det blir en frikännande dom. Gud vill befri oss från skuld. Men ofta är det en process som kan vara smärtsam. Och det står så här i andra Korintierbrevet 7:10, Segundo Corintios. Så här står det. En sorg efter Guds vilja leder till omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Just detta att ni kommer att känna en sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har det inte medfört bland er? Vilka förklaringar, vilken harm, vilken oro, vilken längtan, vilken iver, vilken räfst. En sorg efter Guds vilja leder till liv. Det handlar om en omvändelseprocess. När Gud sätter strålkastarljuset på mitt liv och jag ser mina egna fel och mina egna brister, då vill Gud att det ska leda till en omvändelse, en upprättelse, och att jag får ta emot förlåtelse. Det är Guds sätt att döma oss. I Johannes, det sista bibelordet här, Johan, kapitel 4, 18, också vers 29, så har Jesus ett samtal med den samariska kvinnan. Och så avslöjar han hennes liv. Hon har levt ett liv som inte, som man såg ner på väldigt mycket, och som var väldigt, hon hade skadat sig väldigt mycket, och andra människor också. Han säger så här: fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Och det måste ha varit väldigt skämmigt, skulle man tycka, att höra det från Jesus där. Men hon reagerar inte så, utan senare i vers 29 så står det att hon har återvänt till stan, och så tar hon med sig en massa människor för att de också ska få höra på Jesu undervisning. Och så säger hon så här: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Kan han vara Messias? Han som har avslöjat hennes liv. Man skulle ju, normal reaktion var att man skämdes för det, men hon ville att alla skulle få höra på Jesus som hade sagt allt, som hade avslöjat hennes liv. Jesus kom inte ovanifrån för att trycka ner, utan han kommer underifrån för att upprätta oss. Hon hade känt att det fanns hopp. Det fanns en möjlighet. Jesus hade egentligen dömt hennes liv, men hon upplevde att det fanns också en möjlighet till frälsning och förlåtelse. Och Jesu attityd är avslöjande men upplyftande på samma gång. Det är sanningen som verkar, samtidigt som den Guds kärlek verkar i våra liv. Det finns en författare och pastor som heter Dallas Willard. Han har skrev så här en gång, att det är oerhört svårt att ha rätt och samtidigt undvika att såra någon. Och att vara med människor som alltid har rätt och själva vet om det, det kan vara otärligt. Och omedvetet många gånger trycker man ner andra människor. Men Jesu attityd var annorlunda. Han hade alltid rätt. Jesus hade 100% rätt, alltid. Men han upprättade människor. Han hade ett enormt tålamod. Han var sanningen personifierad. Han måste ha känt väldigt frustration. Han såg allt orent hos människorna. Alla dolda motiv och allt. Men han var fylld av Guds kärlek, nåd och barmhärtighet. Och trots sitt övertag så kom alltid Jesus underifrån för att betjäna människorna. Och det kulminerar ju när han dör på korset för våran skull. Kunskapen blåser upp, men kärleken bygger upp. Det står det också i Guds ord. Så det handlar om att se Guds avbild i varje människa. Det är inte lätt att vara opartisk. Men det är Gud som är den slutliga domaren. Han kommer att döma oss rättvist. Vi ska alla stå till svars för våra liv. Ingen kommer ifrån det. Men Gud är absolut rättvis. Och han vet allt om mitt liv. Han vet mycket mer än jag själv vet om mig själv. Han känner våra hjärtan och våra innersta motiv. Han känner våra liv och vad vi har gått igenom. Och det är honom vi får lägga våra liv. Det är hans händer vi får lägga våra liv. Och det får vi påminna oss också om nu när vi ska fira Herrens måltid, fira nattvard. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har all makt i himmelen på jorden. Och att det är du som är domaren, Herre. Hjälp oss att leva i visshet om det. I respekt och fruktan för dig. Men också förstå din nåd och din kärlek, Herre. Hjälp oss att förstå din sanning, men också din kärlek. Och tack att du vill fylla oss med din sanning, din helighet. Men också med din kärlek, Herre. Din barmhärtighet. Vi ber dig om det, Gud. Tack att du vill välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. Du vill välsigna nattvardsstunden också, Herre. Tack att vi får påminna oss om vad du har gjort på korset för våran skull. Tack för frälsningen. Tack för nåden. Prisa dig för det. I Jesu namn. Amen.